This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm.
Välkomna till seminariet. Det är väldigt trevligt att se nya ansikten. Jag bara undrar vilka som... Är det någon som är vårdpersonal? Jo, det är kul att veta. Men de andra... Jobbar ni inom forskningsfält?
Jag jobbar på
biblioteket
på
Röda
Korsets
högskola.
Vi är på samma arbetsplats.
Tack för information.
Jag jobbar i skolan med invandrare.
Ja, men det betyder att jag ville bara anpassa vad är det som mottagare skulle ha det relevant att ta med sig. Förstås. Ja, min bakgrund så har Osman redan presenterat. Jag är själv från Georgien, har forskat om kurder i väldigt många år. Bland annat Georgien, och det var etnosociologiska undersökningar, har publicerats en del. Sedan flytten till Sverige så är det migration, det är medicinsk vetenskap, etnologi, socialantropologi, psykoterapi, så det är spektrum. Men jag är inte läkare. Jag har akademisk karriär inom medicinsk vetenskap. Och jag har fått tur att komma åt ett material från Statistiska centralbyrån där det fanns kurder med. Och ni vet att i Sverige man registrerar inte etnicitet, utan det är födelseland efter andra världskriget. Och 1996 så har man genomfört en undersökning bland fyra största invandrargrupper i Sverige. Det var Iran, Irak, Chile och Turkiet. Och då fanns det en fråga om vilken minoritet du tillhörde i ditt hemland. Så det antalet som har kryssat för, eller skrivit in kurder, så har jag analyserat och beskrivit i min avhandling. Där ligger två exemplar, ni får gärna ta mer. Så på slutet av föreläsningen så kommer jag berätta lite grann om mina egna resultat, forskningsresultat. Ni får jättegärna ställa frågor, avbryta, och vi kan ha dialog. Man behöver inte sitta bara och lyssna. Dyker upp fråga, varsågod, bara ställa frågan direkt. Ja, lite siffror, statistik om global migration. Ni vet, man migrerar sedan urminnes tider. Det är inget nytt fenomen. Men man migrerar på grund av nya orsaker och anledningar. Det är flera typer av migration. Som ni ser, det är 3,2% av hela befolkningen är migranter i hela världen. Och största är förstås fortfarande i USA och Förenta Arabemirater. Och som vi ser att 7% av den globala migrationen är politiska flyktingar. Jag har inte kunnat ta fram från 2014 statistik, så det här gäller 2013. Här är lite siffror, 10 toppländer. Vart vill man flytta? Ja, det är fortfarande USA och som ni ser, andra länder. Och vilken stor skillnad mellan 90 och 2013. Det här är inte procent, det är miljoner. Så i USA 2013, 45 miljoner. Nästan 46 miljoner var migranter. Det betyder personer som var födda i ett annat land. Inte i USA. Så dit flyttar man, eller migrerar man mest på början. Ja, som jag sa, migration är ett fenomen som har flera anledningar. Flera typer, och inom forskning så man analyserar och diskuterar utifrån vad är det för orsak till migration. Frivillig, om det är arbetskraftsinvandring eller familjeåterförening eller studier, och påtvingat förstås på grund av krig, trauma, förföljelse och andra anledningar. Sen pratar man om flera faktorer, pushfaktorer, vad är det för faktorer som driver människor från sina egna länder. Och pullfaktor, vad är det som dras i det destinationslandet man kommer till, vilka faktorer som drar människor dit. Det är olika sorters faktorer man pratar om inom forskning. Asylsökande i Sverige, ni ser det har ökat hela tiden, men 2014 har nått kulmen i samband med kriget i Syrien bland annat, och från Somalia till Albania, Kosovo, Albania och sen Irak. Så det finns 10 toppländer som inte stämmer med världs i det globala migrationen. Ja, nästan 16% av befolkningen i Sverige har utländsk bakgrund. De är födda någon annanstans. Och bland dessa är 19% från Mellanöstern. Det här siffror gäller de som bor i Sverige, har fått uppehållstillstånd och det är inte asylsökande utan det är svenska medborgare bland annat. Ja, och utländsk bakgrund, hur definierar man i Sverige? Då är det två föräldrar som är födda utomlands. Då definieras det som utländsk bakgrund. Förut var en förälder som definierades, men nu har man ändrat definitionen så båda två ska vara födda utomlands. Då räknas man som.
Sen när har det förändrats?
Sedan 2-3 år tillbaka faktiskt. Ja. Och vanligaste medborgarskapsländer, Sverige, Syrien, Somalia. Sverige, det betyder de har fått medborgarskap i Syrien så flyttat tillbaka och så kommit tillbaka igen. Så de har fortfarande svensk medborgarskap. Och man utvandrar till Norge, Danmark och Storbritannien, framförallt för studier. Och Norge får jobbet mer och mer. Våra ungdomar åker dit för att känna lite bättre än man gör i Sverige och hitta jobb. Ja, migration i Sverige. Här ser vi mellan 1980 och 2012. Det har ökat. Det är fler som invandrar än utvandrar från Sverige. Det ser man här. Det syns väldigt dåligt. Här är procentuellt andel mellan 1960 och 2012. Det syns lite dåligt, men som ni ser, det har ökat successivt från 2000 uppåt. Och, eller man kan säga närmare 1990 uppåt har det ökat mer och mer. Ja, och vad är hälsa för något? Vi pratar ibland om hälsa som frånvaro av sjukdom, men så är det inte. Utan hälsa är bredare begrepp som inkluderar många aspekter i vårt liv. Fysiskt, psykologiskt och sociala aspekter ingår i hälsa. Och inte bara frånvaro av sjukdom. Definitionen är gammal, men den är fortfarande relevant och aktuell. Och sjukdom är också ett tillstånd som kan karakteriseras av flera aspekter, fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter. Det finns sjukdomar som man ärver från sina föräldrar, genetiska sjukdomar. Men för det mesta, de flesta sjukdomar är samspel mellan arv och miljön förstås. Jag tror själv på epigenetik. 30% är våra gener, förlåt, och 70% är livsstil och allt annat runt omkring. Och vad betyder psykisk hälsa? Det är inte bara att ha depression eller icke, det är någon besvär eller sjukdom, utan det är också bredare begrepp. Man kan realisera potentialen, man kan bidra till samhället, man kan jobba produktivt och man kan hantera livets stressfaktorer och händelser. Så det är också ett väldigt brett begrepp. Vad finns det om hälsa bland invandrare? Jag måste faktiskt erkänna att det är inte så brett utforskat tyvärr. Vissa länder har satsat på forskning, vissa har fortfarande, det råder brist på forskning inom invandrare. Men de studier som har funnits har kommit fram till att dödligheten är lägre och då jämför man med infödda befolkningen som i varje land. Att dödligheten är lägre, man lider mindre av cirkulationssjukdomar och vissa cancersjukdomar. I Sverige till exempel, två typer av cancer dominerar. Bland kvinnor är bröstcancer, bland män prostatacancer. Och de flesta som får bröstcancer, kvinnor har svensk kobra. Men det finns studier som visar om det är bland de som har redan fått cancer så är det flera med invandrarbakgrund som dör jämfört med svenskfödda. Så där händer någonting. Där finns skillnad, men cancertyper är sällsynta fortfarande bland invandrare. Däremot, diabetes, infektionssjukdomar, Och arbetsrelaterade skador är högre prevalent bland dessa grupper. Ni ser i parentes, det är studier vem som har författat. Om ni är intresserade så kan ni skriva ner deras efternamn och söka på. Ni kan hitta det. Jag tog
kan man
några...
fråga om den här tiden?
Förlåt?
Kan man fråga om den?
Absolut.
Jag tänkte i bilden, tidigare bilden, det här med att de som är invandrarbakgrund, bland dem är dödligheten lägre. Vilka grupper tänker man på? Liksom, är det de som kommer från Mellanöstern? För att min bild är att det blir alltid hört att det är högre.
Just det.
Är det skiljer det mellan grupper och så?
Det här är totalt, var man överallt, inte specifikt på någon grupp. Jag kommer in på specifika också.
Men ursäkta bara,
visst.
Vad är dödlighet i det här fallet?
Hur att man är död?
Ja, men är det att man dör när man är 2 år eller när man är 90? Vad betyder dödlighet?
Nej, just det, du menar vilka åldersgrupper det gäller.
Ja, vad menar man med dödlighet?
Just det. Du vet, tack och lov, vi har massor med register, vi har databaser i Sverige och i några europeiska länder. Det är inte alla som är så avancerade. Vi har dödsregister, vi har patientregister, vi har cancerregister, vi har valdatabasregister som inkluderar Statistiska centralbyrå har uppgifter. Så när man tittar procentuellt på dödlighet per år, och det här gäller vuxen befolkning, inte barn.
Okej, så att man tar inte hänsyn till att det kan vara en helt annan ålders...
Nej,
det är ingen någonting. Man bara säger på 100 människor så dör 3.
Ja, man tittar på specifika grupper när man vill, men det här är överallt. Överallt.
Tack.
En nederländsk studie har faktiskt studerat invandrare från Turkiet och Marocko. Det var ganska många som gick i studien. Och de kom fram till att de flesta, och det jämförde man med infödda, med de som, så det är två grupper man jämförde med varandra. Övervikt och fetma var mest bland invandrare från Turkiet, framförallt kvinnor. Däremot från Marocko så var det inte så högt förekommande. Bara 57% av män hade övervikt och fetma, har man undersökt i Holland. Och vad berodde det på? Först tittar man på vad är bilden, hur det ser ut procentuellt, och sen analyserar man och vill komma fram vad beror det på, vad är anledningen till det. Så ingenting kunde förklara varför det är en sån stor skillnad mellan invandrare och invandrare i den här studien. Men däremot utbildningsnivå och övervikt var väldigt, väldigt tätt associerade med varandra. Ju lägre utbildningsnivå, desto högre andel överviktiga människor, framförallt kvinnor från Turkiet. Och därför löper de större risk att drabbas av bland annat diabetes. Det här är en annan studie som visar att migration kan vara skyddsfaktor. Det finns positiva sidor med migration. Man har tittat på en grupp på tunisier som var bosatta i Frankrike, jämfört med tunisier som bodde i Tunisien och med en grupp fransmän i Frankrike. Och det har visat sig att immigranter från Tunisien i Frankrike var mindre överviktiga. De hade mindre förekomst av diabetes och hjärtsjukdomar jämfört med andra grupper, jämfört med landsmän i Tunisien och fransmän i Frankrike. Och det berodde på att det är färre som rökte och de hade lägre alkoholkonsumtion. De här två faktorer förklarade varför det finns skillnader. Det är lite siffror om ni är intresserade av det. En annan studie i Spanien visade att man studerade flera grupper från olika länder och kontinenter, och hypertoni, det är högt blodtryck, var högst förekommande bland grupper från Asien. Och det var faktiskt BMI är både massindex, det är fetma och övervikt. Och kolesterol i blodet. Man har tittat på medicinska värden och ville titta på andra sociala faktorer. Vad kan vara anledning till det? Och då har man kommit fram att stressen av kulturella förändringar var associerat med kolesterol och fetma i vissa grupper. Så det var en viktig komponent. Och just att anpassa sig av kulturationsprocessen i västerländskt samhälle leder till att man har högt blodtryck. Men på vilket sätt fysiologiskt, vad händer i kroppen? Ingen har svarat på den frågan ännu. Kanske vår lilla grupp som vill forska om kurder bland annat.
Det kan vara kanske motsatsen. Kanske man anses vara anpassad, men man inte riktigt anpassad. Därför den stress fortsätter. Man kan säga anpassad, jag känner mig del av samhället. Men att känna sig del av samhället beror på hur samhället tar emot dem också.
Ja, absolut. Det är många faktorer.
Det finns sådana lite ställningar.
Absolut. Det här metaanalys betyder att man har tittat på 125 publicerade artiklar, vetenskapliga med analyser och allt det. Resultat man tittade på, vad har man kommit fram till? Artiklar som gällde hälsa bland invandrare. Och det är sammanfattning av det. Så att kulturella förändringar, stressen, man upplever stress. Ja?
När det gäller definition av migration i de internationella studierna, är det lika som svenska, alltså både föräldrarna olika.
Jag måste erkänna, jag har inte undersökt det faktiskt. Jag tror att det är europeiska mått, det är samma. Det är samma. Jag tror det. Ja. Men jag är faktiskt inte osäker på det. Ja, en annan studie bland iranier i Kanada har visat att det var misslyckat. Gruppen tyckte att det var misslyckat av kulturation. De kunde inte anpassa sig och därför ledde det till psykiska besvär just på grund av bristfälliga färdigheter i språk, just på grund av arbetslöshet eller arbete som var lägre än deras kompetens, kulturella skillnader och brist på socialt stöd. Så det är flera faktorer som spelar in hur man mår, eftersom hälsa är ett stort begrepp som jag sa i början. Det är inte bara att man har ont och smärta någonstans, utan det är kropp och själ är en helhet. Och i Sverige så har man också jämfört svenskar med andra grupper som är bosatta här. Bland annat jag har tittat på det. Och då har vi sett att de skattar sin hälsa sämre än svenskar. Och de har ökat sjuklighet och dödlighet jämfört med svenskar. Sen är det så att flera får diabetes jämfört med svenskar. Och större andel är överviktiga. Det finns studier som jämför turkiska gruppen, eller födda i Turkiet som är bosatta här, jämför med en grupp i Turkiet, i det område eller provins därifrån de kommer. Och det här är från 2013 en avhandling som visar att undersökning var i Flemingsberg bland patienter med diabetes. Och den har visat att typ 2 diabetes är dubbelt så hög här bland individer med turkisk påbrå än med deras landsmän i Turkiet. Och de har högre prevalens för risker för diabetes, 3 gånger högre framför män. Och kvinnor är 2 gånger högre risk för att få diabetes. Och det som också är alarmerande är att man insjuknar i diabetes nästan 12 år tidigare än svenskar gör. Så det är mycket tidigare insjuknande i den gruppen som studerades. Ja?
Har de kontrollerat utbildningsnivå här?
Ja, det har de gjort. Absolut. Ja, men det som var förklarande faktorer här som var statistiskt signifikant, det var övervikt, luktfetma, ni vet att det sitter här uppe, rökning och låg fysisk aktivitet. Det förklarade varför hade man större risk på diabetes och varför insjuknade man tidigare än andra. De här 3 faktorer visade. Men man har inte tittat på stressfaktorer och sånt. Det där planeras vidare via kollegor med Kristin som gjorde det arbetet. Ja, det finns en annan avhandling, ett stort arbete som är gjort bland immigranter från Iran. Det är äldre population, 60-plussare. Och det är väldigt många som ingick i studien som ni ser här. Och då kom hon fram till att migration för den här gruppen hade en negativ påverkan för att de fick högre risk för hjärt-kärlsjukdomar. jämfört med grannar. Framförallt män som hade 3 gånger högre risk på hypertoni. Och kvinnor hade 2 gånger så högre risk. I Sverige rökte män 6 gånger mer än iranier gör i Iran. Och man åt mer fett mat. Och det var förklaring till ökning av hjärt-kärlsjukdomar. Allt som har med hjärta och kärl att göra. Det var fysiska symptom. Men nu pratar vi om psykisk hälsa och ohälsa. Och det finns faktorer som man ser svåra skyddsfaktorer för hur man mår. Det är framförallt sociala faktorer, stabilitet och stöd från familjen. Socialt stöd, civilstånd, framförallt för män. Det är bra att vara gift, så lägg märke till det. Det finns flera som visar det. Och religion faktiskt. Tror man på någonting så kan det hjälpa för, mot psykisk ohälsa. Kulturellt gemenskap. Man känner kulturellt gemenskap med någon. Samhörighet, känsla. Sysselsättning, ekonomisk trygghet. Och att man har bra fysisk hälsa. Så det är flera faktorer som påverkar individen hur man mår. Psykologiska faktorer. Att man kan bearbeta kris. Svårigheter, man har bra självförtroende. Det är en skyddsfaktor. Man har hopp fortfarande. Hoppet, känsla av tillhörighet och samhörighet, som jag sa tidigare. Med familjen och samhället. Och att man är nöjd med sitt liv. Det är dessa faktorer som påverkar psykisk hälsa. Och det finns ju förstås riskfaktorer också, hur man får nedsatt psykisk hälsa, att man har psykiska besvär och sjukdomar. Det är framförallt demografiska faktorer. Ju äldre man blir, desto mer finns det risk att drabbas av depression framförallt. Stressen som vi pratade om, att anpassa sig till ett nytt samhälle. Trauma som man har haft med sig när man migrerade, om det är krig eller andra förluster. Andra sorts trauma. Om den sitter kvar, det påverkar hur man mår. Och faktorer som har med det nya landet att göra. Men det finns studier som visar om man har anpassat sig till det nya samhället så kan man bearbeta trauma bakåt i historien. Så det är väldigt viktiga faktorer hur man har här och nu i det nya samhället. Tillhörighet, att man inte hittar sig själv. Man vet inte vem man tillhör till. Man har ingen identitet. Vem är jag? Anpassning till olika situationer och samhällen. Och förlust förstås. Och förlust är inte bara fysisk person i familjen. Förlust kan vara identitet. Förlust kan vara egenskap. Det kan vara egendom. Det är många olika förluster som kan uppfattas som riskfaktorer. Och jag pratade om akkulturation hela tiden. Och vad betyder akkulturation? Det är en dynamisk process mellan individ och samhället. Och det är just stressande förändringar. Det har med stress att göra. Oavsett vad man ser så har det med det att göra. Det är både kognitiva och beteendemässiga förändringar. Man förändras. Man är inte samma som man var förut. För att det är andra. Vi är produkt av samhället. Är vi med så förändras vi. Vi formas och bildas som samhället. Eller situationen vi är. Hoogra och Jones, det är väldigt kända forskare som har forskat just om akkulturation i många år.
Marina,
ja?
Hörs
inte. Men kan ni stänga fönstret här? Jag kan inte skrika mer. Förlåt.
Men då får ni flytta fram, kanske. Det finns plats där.
Så när vi pratar om akkulturation, det finns flera olika faktorer på makronivå och mikronivå. Och makro är förberedelse till migration, vad man förberett och trauma och hela processen. Hur blir det i det nya samhället, är man accepterat eller inte, det är på makronivå. Och på mikronivå det är personlighet, hur man själv känner sig, identitetsfrågor förstås, socialt stöd och den egna etniska gruppens acceptans faktiskt. Det finns många studier som visar att man accepterar till sin egen grupp så var man bättre än att inte vara accepterad i det nya samhället. Ja, som ni ser, migration påverkar på individer beroende på olika sociala stödsystem, nätverk, identitetsförändringar, självförtroende. Om man var ledare i något parti i Kurdistan och kommer hit och inte hittar sin roll och tycker att man har inte samma status, samma prestige, så är det självförtroende som sjunker. Och ja, det finns många faktorer som påverkar på vår identitet. Och vi har inte bara en identitet att man är kurd, utan det är etnisk. Vi har massvis andra med identitet, könsidentitet, profession och mycket annat, situationsanpassberoende. Så det är många aspekter i ens självförtroende som påverkas av olika, bland annat via konceptet vem är jag, och det blir förändringar i den. Anpassning till den nya kulturen kan sänka livskvalitet. Man är inte nöjd med sitt liv för att man är kanske ibland tvungen att göra något som man inte har gjort tidigare, eller det strider mot ens värderingar. Och livskvalitet. Och livskvalitet mäter man med ett antal frågor. Det finns skalor som man fyller i med, och enligt den så har man kommit fram att just livskvalitet, hur man skattar, är en väldigt viktig faktor. Men det som ni ska ta härifrån som take home message, att olika individer reagerar olika på allt. Beroende på migrationen, beroende på personligheten. Vi är inte lika individer, vi är olika. Om det är en som kommer hit för att gifta sig eller plugga, det är något annat, och en som flyr för livet, det är absolut något annat. Så det här migrationsanledningen är väldigt viktigt att ta hänsyn till. Framförallt i vården, när man träffar patienter. En studie gjort av min kollega som tyvärr inte lever längre, bland asylsökande. Hela processen, hur smärtsamt det går i Järfälla. Det är väldigt långvarig process förstås, och långvarig stress. Man har ju haft i hemlandet trauma och förlust och stresssyndrom. Man kommer hit med stress. Sen är det väldigt långa väntetider under asylprocessen. Tillståndet fortsätter verka. Och sen kommer integrationsprocessen. Man måste anpassa sig till samhället, vilket oftast resulterar i depression. Och här är migrationsprocessen bland asylsökande som sen fick uppehållstillstånd. En grupp följde upp och tittade på och gjorde enligt vetenskapligt begrepp vad är akkulturation. Så hade man kris i början, man fick kontakt, asyltid som var långvarig och stressig, och sen kom anpassningsperioden, och där kan också uppstå konflikt. Men akkulturationsprocessen, som jag sa, ibland pratar man om assimilering som akkulturation, men det är fel. Den har fyra grupper, fyra punkter, fyra kategorier kan man säga. Så man hamnar någonstans som individ. Separation betyder att man vill bara tillhöra till sin egen grupp och inte vill ha någonting med samhället att göra. Integration, att man behåller sina egna kulturella värderingar eller vad som helst, och man är integrerad i samhället, man fungerar väl och man har jobb och man har olika nätverk. Assimilation, man glömmer bort allt som man var med och är bara produkt i nya samhället man kommer in. Men det värsta är marginalisering. Det är jättehög prevalens av psykisk ohälsa. När man tillhör ingenstans, varken till det gamla eller till det nya. Man hittar inte sin plats. Tyvärr. Så det är ett smärtsam process många asylsökande går igenom. Och anpassningsperioden är inte det lättaste. Ni vet var kurder bor. Och var, det här är lite uppgifter, eftersom jag behövde till min avhandling. Jag kunde inte hitta etnicitetsstatistik så tog vi från Statistiska centralbyrån enligt länder de kommer ifrån. Varför ville jag skriva om kurder? För att det fanns inga studier om det. Och allt som handlar om kurder tyvärr handlar om politik. Men de har ju hälsa också. Det var någon som frågade mig, hälsa och medicin, vad pratar du om? Ja, de har hälsa också. De har smärta och hälsa. Ja, och jag gjorde en avhandling. Det här är bakgrund till vilka immigranter som finns här, som ni är bekanta med förstås. Jag behöver inte undervisa er i det. Men det var ju flera perioder av migration av kurder till Sverige. Arbetskraftsinvandring under 1970 och sen militära kupper 71 och 81. Politiska flyktingar och några år var med förstås. Det här exakta siffran finns inte eftersom det finns inte etnicitetsstatistik, men siffror gäller 2008, men nu är det mer än 100 000 som bor i Sverige från alla fyra olika länder. Ja, och som sagt, jag ville titta på deras hälsa, på psykologisk stress och hela migrationsprocessen. Vad har hänt med individer som kom hit? Och hur har de hanterat den här migrationsstressen? Jag jämförde kurdiska män och kvinnor med svenska. Och det här var material vilka kurder som ingick i studien som jag gjorde. Som ni ser här. 87% av dem sökte asyl i Sverige. Och det här gäller 1996. Tyvärr finns inga fler data om det. Det finns absolut inte. Varje år genomför Statistiska centralbyrå undersökning av levnadsförhållanden i Sverige. Och där inkluderas ett stort antal människor som representerar Sveriges befolkning. Och bara 96 tog man in fyra grupper från fyra länder som jag nämnde. Iran, Irak, Iran, Chile, Polen och Turkiet. Och när jag ringde och frågade, finns det ytterligare information om det? Kan jag ta del av det? Nej, det är för dyrt. Vi kan inte genomföra sådana studier. Vi kan inte samla data från invandrargrupper. Tyvärr, specifikt. Så ja, det här gäller 96. Det var länge sedan, men det var det som fanns då. Och jag var glad för det i alla fall. Ja, 55% ville återvända och 62% var utsatta för våld i sina länder. Som ni ser. Och 91% var fortfarande oroliga över situationen i sitt hemland trots många års vistelse i Sverige.
Hur många var total i urvalet?
Det var representativt urval från hela Sverige. Det var 198 personer.
198.
Och om det är representativt eller inte så gör man statistiska beräkningar. Och eftersom det är inte från ett område utan från hela Sverige, så det kan man säga att det är representativt för kurder i Sverige. Här ingick kurder från Turkiet och Iran. Inga från Syrien eller Irak. Tyvärr. Så fanns det inte mer. Sista frågan. SAS skaffa fram 14 000. Det här är en lämnats minimum. Om man inte klarar det så är man fattig. Idag har man sänkt till 11 000 kronor. Man ställer frågor varje år till befolkningen. Och då frågan är, om du får plötslig uppgift och skaffa fram 14 000 på en vecka, klarar du eller inte? Om du inte klarar så är du fattig. Som ni ser, nästan 40% inte hade så bra ekonomi. 96. Och bland dessa, de som hade dålig hälsa, det är bredvid. Självrapporterat hälsa, som skattade sin hälsa väldigt dåligt.
Ja. Du menar 14 000 netto eller brutto?
Ja, då minns jag inte. Ja. Netto brutto. Ja.
Föreskatt.
Det måste vara föreskatt.
Att det bara handlar om att kunna låna och inga skatt.
Skaffa. Hitta. Det handlar om det, inte betala till staten.
Nej.
Utan om det är någonting plötsligt uppstår, kan du skaffa fram 14 000. Idag är 11 000. Existensminimum. Här ser ni 100% av dem som var oroliga över sitt hemland skattade sin hälsa väldigt dåligt. Och 91% av dem hade sömnsvårigheter. Asylsökande nästan 194% hade sömnsvårigheter och 75% av dem som var utsatta för våld hade sömnsvårigheter. Och här är både män och kvinnor. Och ganska hög siffra när det gäller upplevelse av diskriminering. 81% upplevde sig vara diskriminerade. Det vore bra att titta på hur är det idag. Det här är 96 och man kunde följa upp och titta hur alla dessa faktorer, om man upplever sig vara diskriminerad.
Ja, frågan var, ja. Titta på hur skiljer sig mellan kvinnor och män.
Ja, jag kommer till det. Här jämförde jag kurdiska män med svenska män och kurdiska män mådde sämre och de hade 3 gånger mer samsvarigheter än svenska män. Och det berodde på att de inte hade sysselsättning. Det berodde på upplevelse av diskriminering och ekonomisk situation. Många av dem var arbetslösa, just män. Och sen berodde på att man hela tiden satt och tänkte på hemlandet. Vad händer där? Oro, ständig oro över hemlandet. Sen jämförde jag kvinnor och män med våra kurdisk grupp. Och ni ser här är skillnader också. Det är flera män som sökte asyl än kvinnor. 31% kvinnor kom ensamma till Sverige, men jag tror att det var giftermål. De kom hit till en person som de skulle gifta sig med. Och de flesta har också kryssat på det. Och att bara 43% av kvinnor tyckte att de hade kontroll över sitt liv har påverkat att de hade ångest, oro, mycket mer än kurdiska män hade. Och 67% var oroliga över barnens framtid och egen ekonomisk situation. Så ni ser det både ekonomi och alla andra faktorer som samspelar i hur man skattar sin hälsa. Och jag har också tittat på somatisk hälsa. De flesta kurder hade ont i kroppen, ryggen, axlar jämfört med svenska kurder. I väldigt hög utsträckning och mag- och tarmbesvär. Sen har jag intervjuat ett antal för att lyssna på deras historia. Jag hade siffror att räkna med och analysera, så här ser det ut. Men jag ville träffa individer och prata med dem. Vad tycker de? Vad är det som? Vilka faktorer är viktiga att titta på? Så det där är kvalitativt arbete. Och jag kom fram till att det är som sagt samspel här också, flera faktorer som spelar hur man känner sig, hur man mår. Känner man sig fri, nöjd med sig själv, man har känsla av tillhörighet och man gör insats till den kurdiska kulturen och samhället, så mår man bra av det. Har man känsla av ofrihet, man längtar efter någonting, det gamla Sverige eller det gamla samhället, eller det gamla partiet eller det gamla nätverket man hade tidigare. Är man missnöjd med svenska samhället? Och just då var mycket debatter om just hedersmord och många upplevde sig vara utpekade, fast jag är individ, det är inte jag som det gäller. Så många uttryckte missnöjd med just den debatten om det svenska samhället. Och oro, är man ständigt orolig över situationen i hemlandet så mår man förstås inte bra av det. Det påverkar ens psyke. Ja, och hur kom jag fram till de här faktorer? Så det var ju flera bitar som ingick. Till exempel känsla av frihet. Har man ekonomisk trygghet? Har man valmöjligheter? Har man hittat mening med livet? Och att man känner sig fri, och det var väldigt viktigt för många som kom hit, att man kunde uttrycka sig och säga att jag är kurd, etnisk frihet att uttrycka sig var väldigt viktigt. Då kände man att man hade känsla av frihet. Och då placerade jag i boxar kronologiskt, hur kan man sammanfatta det och hela migrationsprocessen. Innan migration så var det förbjudet. Etnisk identitet var ju förbjuden i hemländer. Språket var förbjudet. Man flyr. Det har med förlust och trauma att göra innan man kom till Sverige. Första fasen av migration, då hade man förstås förväntningar. Och de flesta hade de väntade på, eller de hade planer på att åka tillbaka. Vi stannar 2-3 år så åker vi tillbaka. Men det var ju accepterat kurdisk identitet, därför var det positiva känslor i samband med det, och det var väldigt gott bemötande i samhället, framförallt politiska flyktingar som kom till Sverige. Och vad hände efteråt? Ja, man hanterade livet på olika sätt, individuellt. Och väldigt olika sätt. Vissa har satsat bara på kurdisk kultur, språk och kultur. Vissa har utbildat sig. Vissa har bildat en liten kurdisk familj och nöjt sig med det. Det här är mitt. Det här är min etniska identitet. Vissa har gått långvariga psykologiska processer för att hitta inre balans. Vem är jag? Varför är jag här? Och acceptera det. Och för att inte må bra så var det två personer till exempel. De var hela tiden aktiva och sysselsatta. Annars mådde de väldigt bra. Och för att förneka eller förtrycka den känslan av... Man kan säga att de hade posttraumatisk stresssyndrom faktiskt. Var de sysselsatta hela tiden. Antingen jobb eller studier hela tiden. Och så bearbeta oro genom att skriva, genom att ringa, genom att titta på tv, genom att vara i nätverk. Så man hanterade stressen i sitt liv på olika sätt. Men det som var genomgripande för alla, att man är med någonstans, att man tillhör till någonstans. Och man är bekräftad som individ. Det är, jag är individ. Att någon annan kurd gör något fel, det är inte mitt fel. Jag är individ, jag har andra värderingar och jag har min identitet. Och just att kunna bidra till utveckling av etnisk kurdisk kultur var jätteviktigt. Språket och på så sätt hemlandet. Och ni vet att Sverige uppskattas vara moder till kurdisk kultur med publikationer och språkutvecklingen och utbildningen i Uppsala, lärarutbildning och så vidare. Så det fanns alla möjligheter att göra det. Som ni ser, faktorer som man hade innan migration och efter migration påverkar hur man mår, aktuella psykiska tillståndet. Och just det där oron var en väldigt viktig faktor som kom fram. Oro, ständig oro över situationen, politiska situationen i hemlandet. Och det här har vi också sagt. Är det några citater jag tog med? Den där mannen mådde väldigt dåligt faktiskt. Han har aldrig kokt någonstans. Och så här ser jag att jag inte kunnat åka till mitt hemland på så många år har det största påverkan på mig. Jag har inga planer på det nu heller. 16 år är en lång tid. De som jag hade kontakter med har blivit vuxna med ändrat liv, familj, barn. Även om jag åker så är jag främling där också. Det är tänkt på mig. När man flyttar och vistas under lång tid borta är man varken där eller här. Man tillhör varken kyrkan eller moskén. Och min erfarenhet, eftersom jag har jobbat med psykoterapi också och har observerat individer på ett annat sätt. Det är väldigt många som befinner sig i en sån situation. Framförallt de som hade planer att återvända och inte har satsat att rota sig här i Sverige. De tillhör varken här. Så det är många som lider i det tysta kan man säga. Och inte söker hjälp tyvärr. Och då kan vi avsluta med positiv citat. En av intervjuer. Jag är stolt att jag är med i svenska samhället. Jag känner stolthet att jag har nått det mål jag satte upp på utbildning. Men jag tror det viktigaste, det största och härligaste känslan är att när jag är med. Ja. Tack för mig.
Ja. Jag brukar säga till mina kamrater ofta angående hälsa, oavsett om man bor i Afrika eller Kurdistan eller Sverige, jag jämför med om man hämtar två växter från trädgården och båda två, de är likadana, det är samma frukt och du vill sätta på marken. En av dem och det är under våra stenar och vattna inom naturen. Och andra, det är växter, det går jättefin mark och du börjar sätta som normal. Naturligtvis, det är andra växer bättre. Vi, till exempel kurder, jag pratar om mig själv. Det är 20 år när jag bodde där i Kurdistan, till och med jag blev 25 år sen jag flyttade hit. Kanske några år vi levde i Lungor, resten, och ändå vi hade, det var ingen krig. Pappa eller kusiner eller någonting i fängelse hela tiden, man måste göra besök och tänka på dem. Resten, det var krig på krig, oavsett om man är rik eller fattig. Det blir ingen immunförsvar i kroppen. Sen när man flyttar hit, hur mycket du köper dig, du har ingen krock, bakgrund i sitt eget kropp. Så det påverkar också det där.
Ja, absolut.
Jag har bara en fråga.
Ja.
Ni pratade om vuxna grupper.
Ja, det är vuxna.
Tänkte, hur påverkar barnen från den gruppen för framtiden om hälsa för de barn?
Ja, jag har gjort en studie som inte publicerades på universitetet. Vi har intervjuat barn på gymnasier, flera gymnasier, och inkluderat bland annat kurder. Vi samlade 70 svar. Det var inte så många för att göra något stort. Men i alla fall det som kom fram, där ingick från Latinamerika, från Turkiet, från alla länder som representerar invandrargrupper i Sverige. Och de som mådde bäst var barn till turkiska invandrare. Och de som mådde sämst var kurdiska ungdomar.
Kurdiska?
Ungdomar. Gymnasieelever. Vi kunde inte publicera och bygga på det, för det var inte tillräckligt stort antal. Och det är sånt man ska forska om. Hur är det andra generation till exempel? Det finns en annan studie i Skåne som jag har också varit med. Och där visar sig, jag hade hypotes att, så trodde jag faktiskt, att första generation hade ett mål. De hade en dröm, mål, någonting att koppla sig tillbaka. Så de skulle må bättre än andra generation som inte hittar sin plats i det svenska samhället och inte har koppling till hemlandet. Men jag har omvärderat mina åsikter, så jag vill forska om det. Jag vet inte om det stämmer. Ja.
Du har sett en skillnad mellan män och kvinnor.
Ja.
Generellt sett, finns det även i den svenska befolkningen samma skillnader?
Det finns det, det stämmer. Ja. Men det beror på vad man tittar på.
Nej, men alltså, det finns även den här skillnaden, så att det är inte så annorlunda på det sättet.
Nej, men så här är det. När man för att leva länge och må bra måste man vara kvinna. Kvinnor lever längre än män i befolkningen. Och de har bättre livskvalitet. Men de skattar sin hälsa sämre än män gör. Och varför? Ingen kan förklara. De skattar sin hälsa sämre än män.
Men då får jag fråga ytterligare en sak.
Yeah.
Du har pratat om fysisk hälsa och psykisk hälsa.
Yeah.
Och när det gäller kvinnor framförallt, det här med övervikt och att man inte rör på sig. Yeah. Du hade exempel.
Yeah.
Kan du säga någonting om kopplingen mellan det och fysisk hälsa?
Ja, det är klart. Absolut. Det har visat sig. De största sjukdomar man dör av idag är hjärtkärlsjukdomar sen cancer. Och vad är anledningen till cancer och hjärtkärlsjukdomar? Det är ju låg fysisk aktivitet och fetma framförallt.
Men största... med den psykiska hälsan? Alltså,
ja, men där finns koppling. Det är jätteviktigt att påpeka. Här mår man dåligt så vill man inte köta sin kropp. Då går man upp i vikt. Eller det är medicinering man går upp i vikt. Man har ingen lust att gå och promenera och besöka friskis och svets. Absolut, det har koppling med varandra.
Åt andra hållet. Jag tänker på, vad kan man göra? Vad kan vi göra som jobbar med kvinnor?
Ja, men de här kvinnor, det fanns ingenting i... De har inte beskrivit om man har tittat på depression eller andra psykiska besvär i gruppen, om det har samband med just övervikt att göra. Men jag vet de sista avhandling som min kollega gjorde bland turkiska invandrare. Det var inte jättemånga depressiva kvinnor som ingick i studien. Hon har tittat på depression. Men hon har inte tittat på stress. Och det har också kommit fram till kvinnor som har jobb, just i den gruppen. De upplever mer psykisk ohälsa än kvinnor som inte har jobb. Så det finns lite motsatta resultat som man inte vet hur ska man förhålla sig till. Men det ska befolkas.
De som inte har jobb, de är hemma och de bakar och mycket bakelse och mycket
socker. Vi ska inte prata om stereotyper. Nej, vi måste ha fakta. Ja.
Det kanske kan bero på att det beror på vilket jobb man har. Om man är jurist och kör taxi, man är inte nöjd. Man har jobb registrerat, man betalar skatt. Jag tror att vilket jobb och motsvarar den utbildning och kompetens man har, jag tror det största problemet är. Och den är det lite lägre uppskattning av hälsa bland män. Det finns lite genusstudier. Man ser att männen tenderar att förneka mer sin ohälsa jämfört med kvinnor. Och därför kvinnor lever längre trots att de upplever lite sämre hälsa, men de lever längre. Men männen, man kan säga, jag säger från mitt exempel också, ibland jag varje fem år eller sex år jag har hos läkare, och ibland de blir nyfikna vad som händer, och det man kommer, de starka signaler de använder sig. Jag tror jag har hört från min generation i alla fall, man inte så direkt i varje problem vänder sig till, man kan säga vårdcentraler och sådana. Det finns lite manlighet, genusaspekten, jag tror det.
Jag vill besvara bara, förlåt. De här kvinnor som jag pratar om, de hade väldigt låg utbildning och många av dem var analfabeter. Så, och därför hade de jobb som var slitsam, städjobb. Och då var det inte konstigt. Angående män som skattar sin hälsa, jag har precis nu publicerat en studie som visar att arbetande population, svensk population, så är det män som skattar sin hälsa sämre. Men det beror på deras levnadsvanor. Sämre matvanor, rökning, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet. Just det här har väldigt stor koppling till hälsa. Det var Chatto som, förlåt, Chatto du.
Jo, jag tycker du har gett många intressanta data. Det kanske publicerar nog fler artiklar. Det är jättemycket kan man göra på samband och korrelationer. Jo, jag hade en fråga angående, du sa att dödligheten är lägre, men de har högre benägenhet att drabbas av diabetes. Hur är sambandet mellan diabetes och dödlighet? Det är frågan. Det andra, i början du tog upp det här med epigenetiken, ungefär 30% är avgörande. Och hur epigenetiken kan korrelera till migration? Vad har det att göra? Liksom, finns det något samband att de som migrerar har bättre eller sämre? Eller den här epigenetiken är oberoende? Så det blir som en copy-strategi.
Absolut, ja. Vad var första frågan då?
Angående det här med dödlighet och diabetes.
Diabetes är kronisk sjukdom. Vi har hormon i kroppen som heter insulin. När insulinet inte räcker till, som tar emot socker från mat som kommer in i kroppen för att bearbeta och ge energi till muskler, då lagras sockret i kärl och skadar kropp och skadar framförallt hjärta, ben, njurar, ögon. Så diabetes är kronisk sjukdom. Om man inte behandlar väl så kommer följdsjukdomar. Och det är framförallt hjärta, njurar, ögon, neuropati, ben, nerver och vad det är. I alla fall, det är väldigt svår sjukdom. Om man inte sköter det så kommer dödligheten krypande väldigt fort. Det beror på hur väl man sköter det. Och jag är med i ett projekt om diabetes och jag ser att det är väldigt stora skillnader i diabetesvård i Sverige, i Stockholm framförallt, tyvärr. På vissa ställen har inte personalen kunskap om diabetesvård. Hur ska man undervisa patienter? Och så de går ovetande, patienter vet inte. Och jag har träffat 200 syriska diabetiker i Södertälje. Och det som skrämde mig att deras åsikt om, ja, det gör inget, alla har diabetes. Det betyder okunskap. Så just det där utbildningsdelen med informationsdelen, det brister tyvärr i Sverige. Fråga nummer två. Epigenetik, jag sa 70% beror på miljö och andra faktorer. Men migration är ju stress i det här 70%. Hur man hanterar påverkar hur man mår. Så migration har väldigt tätt koppling till just de här 70% som man kan påverka. Ja?
Jo, jag tänkte på det här med jag är med, det var ju den här positiva kommentaren. Det finns ju kanske etniska 100% svenskar som känner att de inte är med i samhället. Och så finns det någon studie gjort där man jämför det här, om vi kallar det för utanförskap, mellan svenskar så att säga och invandrare.
Absolut. Det kom upp, om ni öppnar Karolinskas hemsida, första sidan, så står det alltid nya rön som man publicerar och kommer upp. Och där är med stora bokstäver, ensamheten är lika farligt som alla, som cancer, har man jämfört. Så känner man sig ensam, inte tillhör till någon, oavsett varifrån man kommer, så är det riskfaktor för hälsa. Ja, varsågod.
Så jag funderar på det här, du kommer från Karolinska institutet och presenterar det här materialet för oss. Då tänker jag så här, Immigrationsverket och sådana institutioner, tar de del av den här forskningen? Hur pass, för att jag menar, det här visar ju så väldigt mycket hur man skulle kunna arbeta med integration och den typen av frågor. Alltså att det breddar ju möjligheterna att hitta bra lösningar på saker och ting. Finns det någon kontinuerlig kontakt till exempel mellan forskningen på Karolinska och Migrationsverket?
Mm. Tack för din synpunkt, det är väldigt viktigt. Jag måste faktiskt säga att jag var besviken eftersom jag jobbade inom migrationsmedicinsenhet på Karolinska. Och sen av någon anledning så avskaffade man enheten, man tyckte man behövde inte forska om migration. Och för att få finansiering till forskning, det här är väldigt långsam och stressig process som många vet. Man skriver ansökan och man söker om pengar. Och så jag kunde tyvärr inte fortsätta i till exempel för att intervjua kvinnor och barn, andra generation. Jag fick inte tillfälle. Och jag jobbar nu med akademiska primärvårdscentraler. Vi har 8 stycken i hela Stockholms län. Jag koordinerar dem. Och vad jag än försöker att ta in migrationsaspekter, det blir hinder överallt. Jag vet inte vad det beror på faktiskt. Tyvärr så finns ingen kontinuitet.
Jag tänker att det är ju, du visade siffror här från 1996. Mm. Och det är ju nästan 20 år sedan. Och precis. Det har ju hänt otroligt mycket sedan dess.
Absolut, jag håller med.
Och det, jag menar, det borde ju vara, det blir en politisk fråga på något sätt. För att det är ju allra högsta grad skulle jag vilja säga. Det här är ju verkligen någonting som politikerna borde ta tag i, tycker jag.
Absolut.
Att se till att den här forskningen bara blir så att den implementeras mot de institutioner som
Jag håller med, jag kan inte sälja mina resultat tyvärr för politiker, men det vore faktiskt jättebra att hitta arenan där fler kan lyssna och ta del av forskning och inte bara få faktor som inte stämmer. Ja, varsågod.
Den migrationsverket numera sysslar med bara uppehållstillstånd och skicka tillbaka. De avskaffade den integrationsverket. Ni vet, föregående regeringen avskaffade alla speciella enheter. Till och med arbetslivsinstitutet, integrationsverket och alla som är speciella enheter. Man sa att vi alla är jämlika, lika värde. Vanliga institutioner ska sköta alla dessa. Men det blev inte riktigt bra hos de allmänna. Ni vet att från 60-talet sitter att man säger att det är allas fråga. Alla socialstyrelsen och övriga ska syssla med sådana frågor. Men i praktiken blir det inte så. Jag tror det var en politik som man valde. Och det var i 90-talet. Och sen man utvecklade. Nu finns inte en speciell enhet i Migrationsverket. De bara sysslar med uppehållstillstånd och skicka tillbaka. Inget annat. I praktiken. Och syn.
Det är bara några forskare här i Stockholm som forskar om migration. Väldigt få. 3-4 forskare. Och vi är inte ett team, tyvärr.
Men jag tror du gör det ett bra jobb.
Flera synpunkter, önskemål. Är det någon som vill bidra till forskning? Vi har konto. Ja, varsågod.
Vad ni tror jag kommer den frågan igen. Men de gruppen som de har mycket sådana negativa hälsosidan och de har barn hemma. Den hälsa påverkar fysiskt också. Och det jag undrar till exempel, det var den gruppen, jättestor grupp i Sverige, det var frågan. Flera eller nästan en miljon. Hur ska vi, de påverkade hälsa till andra våra barn? Och när man tittar på gator, om man tittar på ungdomar, de säger att si och så, de gör det så och så där. Kanske jag tror man ska kolla på att det beror inte på den miljö också. Om det pappa och mamma stressar, då var det inte lång tid hopp eller trivs som borde. Det spelar ingen roll, inte pengar, annan sak. Bakgrunden eller nu, det spelar ingen. Men den psykiska hälsa, jag är rädd att ska påverka mycket negativa sätt till våra barn.
Absolut.
Jag
håller med, men vi ska inte tycka och tro att alla mår dåligt. Så är det inte. Jag påpekade det individuellt, men framförallt just politiska flyktingar, de är mer sårbara. Och det är de man ska ta hand om. Och det är inte många som söker hjälp heller. Men de tror inte att man kan förstå deras känslor och förtränger det via försvarsmekanismer som individen har. Jag vill bara informera att just nu pågår en jättestor studie som inkluderar 31 länder i hela världen som handlar om integration. Om man tittar på 7 punkter, sysselsättning, politiskt deltagande. Jag måste titta på det. Det var viktigt. Tillgång till familjeåterförening, vistelse, antidiskriminering och utbildning. Och man har kommit fram att Sverige är på plats 1. Så dåligt är inte med integration i Sverige i alla fall. För enligt, det beror på vad man tittar på. Men det finns områden tyvärr här, bland annat i Stockholm, som har ungdomar som väljer fel väg till kriminalitet. Och det finns djupa sociala ekonomiska orsaker till det. Det måste man undersöka djupare förstås. Bland annat hur föräldrar mår och föräldrarnas utbildningsnivå. Det är många faktorer som man måste titta på och inte bara fokusera på en faktor. Det är väldigt många i samspel. Ja, förlåt, varsågod. Ja.
Och det är så många där det kan flyr. Jag tror det är en studie om sådana saker. En människor som flyr, alltså det är klart från krig. De har mycket problem säkert.
Absolut, absolut. Förra året kom 6500 från Syrien och det är förstås krig, trauma, förlust, allt med sig. Och de som får uppehållstillstånd så gäller det att man sätter in insatser så tidigt som möjligt så att det inte blir PTSD senare. Men jag är inte inblandad i det tyvärr. Och där håller jag med att politiker, myndigheter, forskare måste samarbeta för att komma fram till något bra paket. Informationspaket, åtgärdspaket så att man verkligen gör någonting nytt, vettigt som leder någonstans. Det håller jag med. Det var ett chatt som ville säga.
I din modell, du hade 2 slägar. Det ena som handlade om riskfaktorer och riskfaktorer. Men slägar efter, då hade du sammanfattat din modell. Och en slut var copy-strategier var lite mer avgörande. Och här, när det gäller copy-strategier, något som man lär sig eller man har med sig.
Ja, min upplevelse är att man har med sig och man får också. Vi individer, vi har resiliens. Vi kan klara, normal individ kan klara stresssituation. Det beror på hur mycket man är utsatt för det och det beror på om man får hjälp efteråt. Så det finns ju lite faktorer som man ska ta hänsyn till. Det finns de som klarar sig själva utan att utveckla sjukdomar efteråt. Och det finns de som hamnar, som fastnar i det här smärttillståndet som leder till sjukdomar.
Det kanske som intervention att man delar den information när man hanterar sin nya livsfärd med information. Och det delvis handlar om att man kan få, inte bara man har. Till exempel att
absolut, det är båda två. Jag tror det är samspel. Absolut. Jag tror det viktigaste är tyvärr, många som inte har jobb på länge, som inte har någon bekant svensk, de har kontakt med samhället via myndigheter, om det blir Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassa eller polis. Och hur de beter sig ger bilden av hur svenska samhället är. Men vi pratar om integration. Vad betyder det? Vi ser ju att varje individ har sin potential. Varje individ har sina färdigheter och personlighet. Men ta vara på det som individen har. Inte kopplat till någon grupp och varifrån man kommer. Utan ja, på något sätt att man verkligen ser kompetensen och färdigheter istället för varifrån man kommer. Det finns tyvärr strukturella hinder fortfarande som man inte kan peka på, men de finns. Tyvärr. Ja.
Man har ju pratat om att vi tar inte vara på de som har utbildning tillräckligt bra i Sverige. Och det är ju en samhällsförlust. Alltså det är även en ekonomisk förlust för Sverige som samhälle. Men när det gäller hälsa, det faktum att vi sannolikt inte hanterar de här ohälsofaktorerna på ett smart sätt inom det svenska sjukvårdssystemet eller vad vi nu ska kalla OASI. Har man tittat där någonting på det rent ekonomiska? Vad förlorar vi på att en viss grupp utav de som finns i Sverige är sjukare än andra?
Absolut, det finns uppgifter, det finns databaser som vi tittar på. Vad varje diagnos kostar och man sparar överallt. Och nu det nya NKS-sjukhuset som bildas, det är inte alla som kan få vård där. Så det är högst aktuellt med ekonomi och besparingar. Och då tittar man på varje diagnos, vilka grupper som dominerar, vad kan man göra för att förbättra vården och hälsa. Men det finns en annan aspekt som är fel, tyvärr. Ekonomiskt system. Vårdcentralen får ersättning enligt besöksstatistik. De vill ha patienter.